månaderna. Tycker jag verkligen har varit hur Gud har verkat så tydligt. Och hur i alla problem det har kommit en lösning på många oväntade sätt. Och redan de första dagarna så stötte vi på problem som verkade svårlösta. Och i Sri Lanka finns det två stora folkgrupper. Och därmed också språk. De heter singalesiska och tamil. Och när skolan började och ville känna eleverna så fick vi reda på att ingen av eleverna kunde tillräckligt bra engelska för att vi kunde ha bra konversation med dem. Att komma nära dem. Så vi behövde en tolk, eller snarare två då, som sagt, under resten av skolan. Och dessutom upptäckte vi någon dag senare att ungefär hälften av eleverna inte ens kunde varandras språk. Så de kunde inte kommunicera heller. Så det blev ganska stora utmaningar och språkbarriärer. Även om vi faktiskt hittade en tolk som kunde översätta hade han väldigt långt att resa och kunde inte alltid vara på plats. Men de elever som kom, de var 8 stycken. Och majoriteten av dem hade haft en mycket tuff uppväxt med både drog- och alkoholmissbruk. Och de var också ganska omogna. De hade inte fått en bra barndom helt enkelt. Och 4 av dem hade inte gått i skolan så länge så att de kunde läsa och skriva tillräckligt bra. Också en utmaning. Och det i kombination med deras förflutna i droger så gjorde det att inlärningen blev väldigt svår för dem. Ja. Så vi bad att det här skulle lösa sig på något sätt. För på missionsskola så vill man ändå kunna läsa Bibeln. Och om man inte kan det så blir det väldigt svårt. Så vi bad mycket för det här. Och vi fick höra att exakt en vecka efter skolstarten så hörde vi att det skulle komma en ny elev. Och på den måndag morgonen så satt den nya eleven i matsalen. Träffade vi en kvinna på 33 år som kunde båda språken, singala och tamil. Hade jobbat som engelska lärare. Och på grund av hennes ålder så kunde han agera som hjälpledare och ta lite mer ansvar. Vilket bönesvar. Det var fantastiskt. Och hon var så hjälpsam och vänlig. Och var verkligen villig att översätta och hjälpa hela tiden. Och hon var med och hjälpte eleverna att lära sig att skriva och läsa. Och många eleverna faktiskt uttryckte det efter skolan var slut. Att de nu med Guds hjälp kunde läsa och skriva. Och jag tror nog inte det gick från 0 till 100 riktigt så lätt. Men ändå att de kunde få den hjälpen och kände hur Gud hjälpte dem i svåra situationer. Att komma ihåg berättelserna, koncentrera på lektionerna och växa i tro. Det var så häftigt att få uppleva det. Att vara med och påverka andra människor och föra dem närmare Gud. Och en viktig sak att tänka på när det gäller mission och allmänt när man befinner sig i en annan kultur, det är att möta människor där de är på lika villkor. Till exempel med eleverna så övervägde vi faktiskt i början att skicka hem någon elev som istället för att de inte kunde läsa och skriva. Vi tänkte att det kanske inte riktigt passar. Det blir nog väldigt svårt. Men det gjorde vi inte. För vi försökte se det från deras perspektiv. Att en ungdom får den här chansen, den här nåden att gå på en sån skola. Lära sig om Gud. Lära sig om tro och mission. Det är ju fantastiskt. Det är inte många som får det. Så vi kan inte riktigt, vi kom på att vi kan inte riktigt klistra på våra svenska standarder och normer på skolan i Sri Lanka och handla ut efter dem. Det gäller att se deras behov och sätta dem först. Och något som jag verkligen tar med mig är hur man är en bra ledare som reflekterar Jesus. För istället att komma med auktoritet ovanifrån och kräva tjänande så säger Jesus att man ska komma underifrån och leda genom att tjäna dem. Det står i Filipperbrevet 2, vers 58. Låt samma sinnesinställning finnas hos er som också fanns hos den smorde Jesus. Han som var till i Guds gestalt, men inte räknades det som en trofé att vara jämlik Gud, utan tömde sig själv när han antog en tjänares gestalt, då han blev till i människors likhet. Och sedan han till det yttre blev till en människa, ödmjukade han sig och blev lydig in till döden. Ja, döden på ett kors. Och precis som Jesus gjorde när han tvättade sina lärjungarnas fötter, så hade vi ett moment innan vår lite längre outreach, alltså då vi var ute och berättade om Jesus. Då vi som ledare visade det här och faktiskt tvättade elevernas fötter. Det tyckte jag var så fint och en väldigt stark kärlekshandling. Och just det här är faktiskt tvärt emot vad eleverna i deras kultur har fått lära sig. Man ska lyda dem som har mer auktoritet, inte sätta sig upp mot eller kritisera sina ledare. Och för några av eleverna så kom faktiskt tårarna fram under det här tillfället. Och många var faktiskt snabba för att vända på rollerna och också tvätta våra fötter. Och ett annat exempel på att den här personliga relationen är så viktig och som har fått betyda mycket för mig är en person som jag lärde känna i staden där vi bodde, som heter Sean. Han är 23 år och han är servitör. Så jag träffade honom då jag skulle beställa lite mat nere på stan. Och medan jag väntade så började vi ett samtal, vi stod och pratade. Och han undrade såklart vad jag som svensk skulle göra där i 3 månader. Så då fick jag bra tillfälle att berätta vad jag gjorde här, där om missionsskolan. Så här berättar han om hans liv och han sa att han var kristen. Han gick till katolska kyrkan. Men det ledde till att vi fortsatte vår relation. Vi kom dit och hälsade på ibland. Jag och Felix, min rumskompis. Och den här bekantskapen utvecklades väldigt snabbt till vänskap. Och under en period i slutet på ungefär 2 veckor så gick vi ner till stan till hans restaurang ungefär varje kväll och träffade Sean. Vi satt ner och fikade och pratade. Och i början så var samtalen lite trevande. Det var lite svårt. Men ofta väldigt givande faktiskt. Och vi kunde prata om tro, hur man lever som kristen och prata in i varandras liv liksom. Och jag tror det uppmuntrade honom väldigt mycket att vi kom så regelbundet. För han hade det väldigt tufft med sin familj och arbetade extremt mycket. 90 timmar i veckan kom vi fram till, tjänade 800 kronor. Det är lite skillnad. Så Sean, han var väldigt tacksam för oss. Och han offrade faktiskt upp en av hans 4 lediga dagar i månaden för att hitta på något med oss. Så vi åkte på utflykt och besteg ett berg faktiskt, som ni ser på bilden. Det var väldigt roligt. Och när vi bara var 3 vänner som gjorde saker tillsammans så blev det också så mycket mer naturligt att ha öppna samtal och visa på Jesus, inte bara i ord utan också i handling. Och en sak som jag har fått lära mig av den här relationen, det är hur man måste uppoffra sin tid och energi för att lära känna någon. Och det kräver alltid initiativ från båda hållen för att en relation ska växa och bli djupare. Och så är det också med vår relation till Gud. Det kräver uppoffringar för att lära känna honom. Man sätter av tid varje dag för att vara med Gud. Att be och läsa Guds ord. Och det är inte alltid lätt. Det kan kännas som ett måste. Eller att Gud eller andra människor kräver det av dig. Men så är det faktiskt inte. Det är helt frivilligt. Men jag kan tänka så här. Är det inte en naturlig respons ändå på Guds kärlek? Att vilja lära känna honom. Och få en djupare personlig relation med Gud som har skapat oss. Jag tycker det är helt otroligt att faktiskt tänka på det här, att universums skapare faktiskt vill ha något med mig att göra. fastän jag inte alls förtjänar det. Han som är allsmäktig och allsvetande sände sin son till världen för att dö i mitt ställe. Det är stort, tycker jag. Och för oss idag så kräver det någon typ av uppoffring för att lära känna Gud bättre. Om det är tid, energi. Vår gudsrelation behöver prioriteras för att den ska växa. Annars är det så lätt att tänka att man inte har tid, eller hur? När man jämför vad som tar din tid varje dag, vad är det som är viktigast? Gud eller mobilen? Gud eller jobbet? Gud eller familjen? Absolut, Bibeln säger att arbete och familj är viktigt. Men det är alltid Gud som ska stå överst på listan. Så jag funderar på, hur är det jag prioriterar egentligen? Det är ganska nyttigt, tycker jag, att ställa den frågan. Det får i alla fall mig att fundera över vad det är som driver de beslut jag tar och det livet jag vill leva. För några veckor sedan så pratade vi om att följa Jesus på bönegruppen hos Filip. Och då läste vi stycket i Lukas 9, vers 23. Och så läser jag från kärnbibeln och det har lite extra ord för att förklara mer. Tycker jag är väldigt bra. Då står det så här: om någon vill följa, gå bakom mig. Skall han förneka, tillbakavisa, säga nej till, avstå från sig själv, sin egen agenda. Det tycker jag är väldigt bra vers. Att förstå lite mer vad det innebär att följa Jesus. Och precis som Jesus sa i Getsemanes trädgård: inte min vilja, utan låt din vilja ske. Inte vår själviska agenda, men Guds självuppoffrande agenda. Och som det står i Johannes 3:30: det är nödvändigt att han måste bli större, medan jag måste bli mindre. Och det är den ödmjukheten som vi ska ha som kristna. Vi måste dö bort från oss själva på något sätt och låta Jesus ta den platsen i oss, så att han får leva genom oss. Så det krävs uthållighet, det krävs ihärdighet och uppoffrande för att skapa en stark och nära relation med Gud. Och ibland när vi skulle gå ner till Sean och fika, så var det ganska sent. Man helst bara ville gå och lägga sig. Men det var alltid värt det att gå ner, tyckte jag, när jag tänker tillbaka. Relationen blev viktigare än ens ork och energi. Och alltid när vi gick ner till honom så hade han jobbat hela dagen. Och bara väntade på att vi skulle komma. Han hälsade alltid glatt och välkomnade oss. Och vi hade en trevlig stund. Och så är det också med Gud, tänker jag. När vi kommer till honom så är det inte att vi behöver vänta på honom och fråga: var är du? För han är ju redan där innan vi kommer. Vi behöver inte vänta på något initiativ från Gud. Det är han som ropar på oss: när har du tid för mig? När kommer du till mig? Och ända sedan begynnelsen har han tagit det här initiativet. För när han ropade på oss i Edens trädgård: Adam, var är du? Efter att de hade ätit av äpplet. Gud vill inte att vi ska gömma oss för honom eller skapa ursäkter, men att vi ska ha en stark längtan till att vara med honom i hans närvaro. För det är där missionen börjar, hos Gud. Ibland kanske man tänker att mission, att gå till andra människor och berätta, är något som människor har hittat på. Mänskligt projekt eller åtagande. Men ända sedan skapelsen har Gud velat återskapa kontakten mellan honom och människan. Den människan som valde fel väg, syndens väg som leder till döden. Men genom att Jesus dog på korset för alla människor, så upphävdes syndens makt och vi kunde komma nära Gud igen. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan att ha evigt liv. Det är mission, tycker jag. Och för att göra mission, då behöver vi lära känna honom som sänder oss. Han som har planen och som ger kraften åt oss som är villiga att gå ut med de goda nyheterna. Det är inga mänskliga initiativ. Det börjar hos Gud, som är kärlekens själv. Så vi får låta hans bultande hjärta för att rädda människor drabba dig idag och för hela livet. För mission är viktigt på riktigt. Det var det jag hade att säga. Och nu ska Maria komma fram.
Och inte bara jag utan även Karin Åkesson och så två personer som vi har den stora glädjen att få hälsa välkomna som medlemmar i församlingen. Amelia Bergander och Shayan Singh. Så varmt välkomna fram. Och även Amelias dotter Pomelin. Hjärtligt välkommen fram du också. Och Shayan springer ner från läktaren om ni undrar. Han är på väg. Så, här i Lövstakyrkan så är alla välkomna. Att bli medlem i församlingen är ett sätt att tillhöra, att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren och att söka och möta Gud tillsammans med andra genom gudstjänster, i olika grupper och i gemenskapen. Som församling så gör vi Jesus synlig i världen genom att sprida evangelium och kärlek till varandra och till andra. Och genom att vi är en del i Jesu världsvida kropp och en gren i Guds stora träd. Vi är inte perfekta, men vi har Jesus som förebild och frälsare. Så nu är vi så glada att få välkomna er, Emilia och Shayan, som medlemmar i det här andliga hemmet. Amelia är född i Tranås. Hon har dottern Pomelin som är född 2023 och hon blir medlem på flyttningsintyg ifrån Brunnsparkskyrkan. Och Shayan är född i Linköping, konfirmerades här i kyrkan för 3 veckor sedan och blir medlem på bekännelse.
Och vi ska nu få lyssna till Bibelns ord om tro och gemenskap i Guds församling. Och Jesus säger så här i Johannes 15:5.